Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kikigad.
Okej. La 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 la.
Älskar Finland.
Välkommen till Tack för maten, en ny podcast som förvisso handlar om mat men framförallt är mat. Alltså, vi lagar en, kanske förhoppningsvis tillsammans med dig som lyssnar. Du, och nu pratar jag inte längre till lyssnaren utan nu pratar jag med dig, Siri Barje. Du är kock i grunden, utbildad vid Grythyttan minsann.
Det stämmer bra.
Wow. Mm. Och numera förvisso fortfarande kock men också kokboksförfattare och matinfluencer, poddare.
Ja, allt med mat helt enkelt.
Underbart. Mm. Jag heter Kristoffer Triumf, jag är skribent, poddare, programledare, gammal reklamare och framförallt i det här sammanhanget matentusiast. Jag skulle kanske kunna tänka mig att kalla mig för gourmand.
Ja, det absolut. Det tycker jag. Jag tycker du ska ta det. Ja. Äg det.
Jag äger det. Och jag gör ju då intervjuer till vardags. Men till skillnad från den podden så har jag Tack för maten ett koncept. Mm. Vill du berätta?
Vi ska ta dig som lyssnare igenom ett recept för varje avsnitt. Du kommer vara med från början till slut.
Jag tänker också så här, vi är till för alla som någon gång har stått på mataffären med lågt blodsocker, klockan är 3. Man vet att barnen kommer vara svinhungriga när man kommer hem och så vill man liksom bara få lite guidning. Varför 17 ska jag laga idag? Och då är vi förhoppningsvis där, du och jag, Siri. Vi ska laga mat tillsammans med folk, vi ska inspirera, vi ska sänka trösklarna till köket. Det ska kännas lätt och lekfullt att laga mat. Och det är ju liksom därför jag tycker så mycket om dig och din matlagning. För jag har ju upptäckt dig så. Jag hade den här idén om att göra en cook-along-podcast i många, många år. Och sen så glömde jag liksom bort det tills jag hittade dig på Instagram. Så tack för det.
Men tack själv, det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Alltså, wow.
Det ska bli så kul att göra det här med dig.
Detsamma.
Jag tänker också att det är vettigt att säga, om det är svårt att hänga med, kolla på Instagram eller i din poddapp. För på båda de platserna finns receptet i sin helhet så man kan läsa det. Det är kanske, ja, det kan vara bra att ha som stöd. Mm. Så Siri, vad ska vi laga i det här absolut superduper jättehyperdunder första avsnittet av Tack för maten?
Men vi ska laga bakad rigatoni.
Det blir alltså det historiska första avsnittet.
Gud, jag får lite prestationsångest när
jag
säger så.
Jag får gåshud.
Är det sant?
Av mina egna ord. Ja.
Fan vad bra, du blir så rörd. Det är underbart. Men vi ska laga bakad rigatoni som är en väldigt god och framförallt väldigt enkel lågtröskel pastarätt.
Okej, vad behöver vi?
500 gram torkad rigatoni. Vi har 3 stycken stora bollar mozzarella. Mm. 6 vitlöksklyftor. Hela skalade tomater på burk. 2 burkar, 400 gram cirka. Mm. 4-5 matskedar olivolja. Salt, peppar. 2 krukor färsk basilika.
Yes. De var så pigga när du kom. Nu började de slokna, de stackarna.
Ja, de har slog. Men jag tycker ändå att de kommer klara sig bra.
Ja,
jag lovar.
Herregud. Snart ska de få bli mat. Mm. Mm. Härligt. Du, då har vi alla de här ingredienserna. Vad börjar vi med?
Vi börjar med att förkoka pastan.
Yes.
Och sätta på ugnen. Väldigt viktigt. På 200 grader.
Yes, jag tar ugnen.
Mm. När jag kokar pasta så tänker jag att jag vill ha ett så stärkelserikt pastavatten som möjligt. För jag kommer använda mig av pastavattnet och reda såsen som jag gör till. Och då vill jag ju liksom att pastavattnet ska vara så tjockt som möjligt. Så därför använder jag precis så mycket vatten som det behövs för att koka pasta.
Du kokar pasta som andra människor kokar ris.
Ja, men kanske det lite. Alltså, sen tycker jag att det finns inget rätt och fel här. säger jag, Siri Barje, som inte är italienare eller liksom, ja.
Du fattar vad jag menar. Du har inte jobbat så mycket i Italien.
Nej, det har jag verkligen inte, utan det här är ju bara min personliga preferens. Men ibland kokar jag ju pasta jättemycket vatten också. Men för det här receptet så gör jag så här, för att jag vill ha ett stärkelserikt pastavatten.
Jag drar igång spisen.
Det får du hemskt gärna göra.
Sätter på det här vattnet då, som ska få koka. Men det här är ju liksom... Så sätter jag på locket, för då går det snabbare och då sparar vi lite energi. Okej, och vitlök?
Vi ska skiva upp 6 stycken vitlöksklyftor. Rakbladstungt, självklart.
Ja, som i maffiabröder.
Nej, skämt åsido, man behöver verkligen inte skiva rakbladstungt. Men man ska tänka på att inte hacka den, utan man ska skiva den tunt. För nästa moment ska vi steka vitlöken i olivolja, men på ganska låg värme, så att den liksom smälter och blir söt och väldigt, väldigt god.
Då förstår jag också att vitlökspressen, den får inte komma in i det här läget.
Nej, det är inte vitlökspress, för den skulle brännas. Vitlöken skulle brännas om jag pressade den, utan jag vill liksom att den ska bli mjuk bara.
Sen är det ju så här också att när du använder en skärbräda, då har du ett trick med det som jag faktiskt aldrig har sett innan jag lärde känna dig. Berätta.
Jag tycker inte om att skära mig på fingrarna. Vem gör det?
Ja, jag är ju svag för det. Men...
Nej, men när man skär saker på en skärbräda, och som i det här fallet, Kristoffer, så har ju du en skärbräda som jag skulle säga finns i nästan alla hem. Nämligen en helt vanlig, lite smått genomskinlig plastskärbräda som är ungefär 1 centimeter tjock.
Från Ikea.
Från Ikea.
Obs är sponsrat.
Du har också en träskiva här.
Ja, under. Ja.
Under. Mm, när jag lägger ner den på bordet eller på stenskiva, vad som helst, då
skejtar den runt
ganska rejält. Skulle jag börja skiva en lök här på med en sylvass kniv, en nyslipad, då finns det väldigt stor risk att jag skulle skära mig.
Ja.
Hur motverkar vi det här? Jo, vi lägger en fuktig disktrasa eller en bit fuktigt hushållspapper mellan bordet och skärbrädan, så att den stannar på när man jobbar krog. Alltså det är liksom, det är A och O. Även om du har en enorm skärbräda som liksom är superstor, så då tar man en rejäl radda med papper, blöter den, och så gör man det som en orm så här, så lägger man ner den och så stannar den. Wow. För annars skär du dig.
Man måste...
Så lång utläggning om hur man ska göra det här.
Man måste ha en blöt grej under sin skärbräda helt enkelt. Så enkelt är det. Jag fattar inte hur jag har kunnat leva
i... Jag tycker att du sammanfattade det så jävla bra.
Innan dess.
Vi kör igång med vitlöken.
Yes.
Väldigt simpelt. Här är också ett litet tips som jag vill dela med mig av. När du lagar mat så står du oftast vid diskbänken eller du står vid ett matbord eller whatever.
Vissa jobbar vid en arbetsbänk. Ja, jag
precis.
Lägger ingen värdering
i
det.
Nej, det är sant.
Det kan man göra.
Det jag tycker att man alltid ska göra, det är att ha en liten skål bredvid sin skärbräda där man kan lägga skräpet.
Ja.
Nu ska jag skala vitlöken.
Det är perfekt också, förlåt. Men det är perfekt också om man just jobbar med organiska grejer som du gör nu. Alltså vitlöksskröps. Många har ju liksom en kompost.
Precis.
Då har man det för sig.
Ja, det är så jäkla bra också, för då håller man det lite liksom, man håller sin station clean.
Jag älskar att du säger station. Jag visste inte att jag hade en station i mitt
Jo, det här är din station nu.
Nu har jag det. Och jag vet vad jag tror. Du har sagt hela tiden nu att vi ska jobba med 6 vitlöksklyftor, men de är rätt små. Kommer du ändå hålla dig till 6?
Tycker du att de är små?
Ja.
Jag tycker att de är ganska... Den här är lite liten, men den där är... Alltså jag kommer nog kanske ta... Jo, men vet du vad? Jag kommer hålla mig till 6 för att det är vad receptet säger.
Ja.
Men här är det ju också, det är öppet för förändring. Tycker man att det blir för mycket, ja men ta lite mindre. Men som jag sa tidigare, att vitlöken kommer liksom stekas och få en mycket, mycket mjukare smak än kanske den här skarpa, råa vitlökssmaken. Eller kanske, den kommer inte få en skarp, rå vitlökssmak.
Ja, du, var har du plockat upp den här rätten någonstans?
Men den här rätten är liksom, det är ju ingen unik rätt. Det är en hybrid av massor med olika influenser. Dels så själva tomatsåsen, som faktum är otroligt enkel. Det är ju faktiskt bara skivad vitlök, hela tomater och basilika.
Och olivolja.
Och olivolja, självklart. Och salt och peppar, det ska ju tilläggas. Den kommer från rapparen och matälskaren Action Bronson.
Ah, cool.
helt magisk, en av mina favoritartister. Han är kock i grunden, men också känd rappare. Och han, hans första kokbok som jag fick av min man, då gör han den här tomatsåsen. Och jag tyckte den var så genialisk i sin enkelhet. Så jag har liksom plockat med mig den. Han gjorde absolut inte bakad rigatoni, utan han gjorde någon aubergine. Jag gjorde någon aubergine-grej där. Men det är där inspirationen kommer.
Okej. Okay. Och vad har du för kanske töntig fråga till någon som är född, vad är du, 90?
Nej, 88.
Men vad har du för förhållande till pasta?
Men ett väldigt passionerat och kärleksfullt förhållande skulle jag säga.
Ja.
Men i början var det ju väldigt mycket mer svennebananpasta. Det måste man ju, det här så som jag lagar nu, det är jag ju inte uppväxt med.
Nej, jag fattar.
Eller jag antar att du inte heller är det. Vad är din relation?
Ja, men när jag var, växte upp så fanns det ju spaghetti och köttfärssås. Det åt vi ofta hemma på krokvägen.
Förlåt, jag ska bara säga, jag skivar vitlöken medan du
Och då medan jag pratar passionerat om mitt förhållande till pasta.
Mm.
Nej,
berätta,
så här.
Ditt...
Jo, jag är uppvuxen då med makaroner och korv i skolan och sen spagetti och köttfärssås hemma, och det var ungefär den pastan jag upplevde fanns egentligen. Mm. Alltså fram till, jag ringde faktiskt min farbror i morse för att fråga om vad han plockade upp carbonara, för att jag var hemma hos min farbror i Björkhagen 1987.
I Stockholm.
Ja, i Björkhagen precis utanför Stockholm. Och han lagade någonting som jag aldrig hade ätit förut. Och det var så himmelskt gott. Nu gjorde han förvisso... Han gjorde den old school, tror jag, i det att det var ingen grädde. Vilket ju, ja, eller hur?
Back in the day var ju det. Det måste varit ovanligt.
Ja, jag tror det. Han hade varit i Italien, tror jag. Plockat upp
det. Såklart.
Men han hade gröna ärtor i, som jag tror är... Det är väl inte kommit få.
Nej, men det är ju väldigt gott. Ja, jag är också uppväxt med gröna ärtcarbonara. Det är ju också så svennigt. Man älskar det.
Ja,
alltså, det är så nice.
Precis.
Men älskar också att han körde... italiensk style och sen bara, men lite gröna ärtor.
Jag kanske är taskig mot farbror Roland nu. Du får höra.
Nej, Roland, jag älskar dig.
Ja. Och sen alltså äggulan, vitlöken, gud vilken rätt det är. Nu har du hackat 6 klyftor vitlök utan att jag ens tänkte på det. Vad fint det blev.
Ja, tack.
De ligger här i en liten gullig hög.
Känner du doften?
Ja, det gör jag verkligen.
Det luktar liksom otroligt starkt.
Vet du vad jag hörde i morse?
Nej.
Jag hörde en krönika på P1 av en utlandskorre som bodde i Paris som sa, ja, på lördagarna då lagar min granne mat med så mycket vitlök i att det stinker hela trapphuset. Men människa, men varför bor du i Paris om du inte gillar
men
vitlök?
Alltså, gud, det är ju min dröm.
Ja.
Alltså, jag kan äta vitlök till frukost.
Ja, alltså, jag skulle kunna skjuta det intravenöst, tror jag.
Skulle du kunna freebasa det?
ja, varför inte? Bara den inte blir förbränd, för då blir den bäst.
Precis. Nu förkokar vi pasta.
Ja, och det gör du faktiskt innan du bryner vitlöken.
Ja.
Ja,
jag tänker att det är bra att den är redo sen så att man slipper tänka på det.
Kommer du salta vattnet, Siri?
Ja. Om jag ska vara helt ärlig, jag glömmer alltid bort det.
Gör du det?
Ja, alltid. Men det är väldigt trevligt, för då får ju faktiskt pastan en, liksom en rejäl sälta rakt igenom. Så nu saltar vi pastavattnet.
Mm, vad härligt. Vad kul att, också att jag fick göra lite nytta.
Känner du att du inte bidrar?
Nej. Men, och nu hade ju du kopiösa mängder salt också i vattnet. Nej,
ja,
inte kopiösa.
Men ganska, det är salt.
Ja.
Men det kanske, vet du vad? Jag kom på nu varför jag inte brukar salta vattnet. För att jag vill ha kontroll över saltmängden eftersom jag använder så mycket av pastavattnet.
Mm.
Och saltar jag pastavattnet så vet jag inte exakt...
Nej, då får hur vi smaka mycket, av
alltså, ja, men precis, men jag vill liksom veta. Jag tror att det är någonting i rygg. Ja, jag vet inte.
Mm.
Åh, jävlar.
Ja, det var inte helt lätt. Det var så liten kastrull, vet du. Men vi fick i alltihopa.
Här är viktigt. Nu sätter jag en timer på 4 minuter. Hälften av tiden som det står på paketet. För det står 8 minuter på paketet.
Ja, och detta är helt enkelt för att pastan ska gå klart i ugnen. Den ska inte gå klart på spisen nu.
Nej.
Simple as that.
Simple as that. Vet du vad jag gärna vill att du gör?
Berätta.
Kan du sätta på spisen på låg värme?
Självklart. Och då gör jag det här med min gasspis.
Nu ska jag steka vitlöken mjuk i olivolja. Så jag tar en gryta i det här fallet. Det går lika bra med en större kastrull eller vad man
stekpanna
nu känner för.
Stekpanna kanske?
Stekpanna funkar också. Men
bara
tänk
den
på
att djup.
Den ska vara djup och ganska stor eftersom vi ska hälla ner pastan och blanda allting med såsen. Jag kommer tänka på Floyd. Har jag pratat om honom tidigare?
Nej, men jag minns ju honom.
Ja, han körde ju också så stora kastruller liksom vid havet och bara kokade 1000 grejer. Kanske inte pasta. Han kokade mer hummer, känns som. Det var ju en gammal
TV-kock. Kock, ja.
Precis.
Oerhört karismatisk, oerhört alkoholiserad.
Ja, han var ju full hela tiden.
Ja.
Men det var ju väldigt bra TV. Det måste man ändå ge honom. Ja. Det var ju fantastiskt.
Hold on, we're on fire. Turn over, we're on fire. Turn over, look, we're on fire. Get a bucket of water, somebody. Thank you very much. Great stuff. The boy stood on the burning deck, his face as bold as brass.
Vi får kanske bjuda lyssnarna på ett fylleavsnitt för det.
Men alltså, ja. Jag har inte varit full på 2 år.
Oj.
Typ. Nej, för att det, jag har varit gravid och så pandemin. Alltså jag födde ju barn typ under pandemin. Så man bara, kul man haft.
Ja. Ja, men det är någonting för Patreons blir det då.
Ja, precis.
Vi har inga Patreons, tror jag.
Då har vi faktiskt värmt upp den här kastrullen till såsen. Så nu häller jag i 4-5 matskedar olivolja.
Ja, det är en rejäl skvätt.
Det är en rejäl skvätt, men det behövs. Och det som är så häftigt med olja, det är att man ser när den är varm.
Mm.
Och så bara tiltar jag liksom kastrullen lite så här. Oljan är ju nästan som vatten. Mm. Ser du, den åker snabbt från sida till sida. Det betyder att den är varm.
Mm.
Du står redo med vitlöken, vet du vad? Vi puttar i den.
Ja.
Då kör vi ner vitlöken. Jag rör runt ordentligt med en träslev. Och jag ser här, det låter, men den får inte färg. Och när du har lagt ner vitlöken i pannan och det börjar liksom fräsa, sänk värmen lägsta. Lägsta, lägsta, lägsta. Det är mycket bättre att du börjar på låg värme och kan höja den än tvärtom. Alltså, doften av det här.
Vitlök i olja. Doften av vitlök i olja är...
Den är alltså, vad heter det på svenska? Intoxicating.
Ja,
vad heter
förgiftande.
Det?
antar jag att det betyder.
Ja, det är ju
men
det.
Förtrollande kanske.
Förtrollande.
Mm. Jag var ju fruktansvärt hungrig redan innan vi började. Nu när de här dofterna kommer också, nu börjar det bli outhärdligt.
Mm. Nej, men jag håller med. Vi är snart redo att tillsätta de hela skalade tomaterna här till vitlöken. Jag har sänkt värmen ytterligare. Om du tittar här nu, Kristoffer. Mm. Jag har alltså... bara den lilla, alltså bara den lilla lågan på gasspisen.
Yeah.
För att man måste vara försiktig. Så istället för att kanske sätta den här kastrullen på den största gasgrejen, hade jag satt den på en mindre kanske.
Mm.
Då kan man lättare reglera.
Ja, och vet du vad? Jag tror att de flesta som lyssnar, de kanske har elspis eller induktion. Och
ja,
då jobbar man ju så att, tänker jag, nu gissar jag bara, men
så att
oljan liksom fortfarande bubblar, men att den gör det väldigt stilla. För
ja,
key är väl att vitlöken inte får någon färg.
Precis.
Och nu, Siri, nu häller jag av pastan, och då var det viktigt att jag tar vara på en del av pastavattnet, eller hur?
Precis.
Hur mycket måste vi ha?
Men jag brukar räkna med en stor kopp pastavatten.
Ja,
liksom.
Bra, då har jag tänkt rätt. Och nu häller jag av det här.
Kan vi faktiskt lägga tillbaka det i kastrullen igen?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då har vi mjuk, härlig vitlök i olja i pannan. Vad är nästa steg, Siri?
Nästa steg är att vi tillsätter de hela skalade tomaterna.
Mm, just det. Och sen jag lärde känna dig, Siri, så har jag börjat använda hela skalade tomater i burk på ett helt nytt sätt. Förr körde jag ju bara liksom krossad tomat. Varför håller vi på med de här hela tiden?
Men jag lärde mig i typ Jamie Olivers första kokbok, för alltså den kom ju typ 99, att tomatfröna kan göra, alltså har en bitter smak. Och när man krossar tomater så kommer ju de fröna också att krossas och bli bittra. Men har du hela skalade tomater, då blir de ju liksom mycket sötare.
Mm. Och de här rackarna, de ska vi liksom krossa då med handen?
Men precis, vi krossar dem med handen för att vår hand är ju absolut inte lika stark som en tomatkrossarkvarn i en fabrik till exempel. Så fröna kommer inte bli bittra bara för att vi, eller tomaterna kommer inte bli bittra bara för att vi krossar dem med handen.
Nej, jag tar fram dem åt dig här.
Du får gärna ta fram dem. Man plockar upp en tomat från tomatburken. En hel då, håller den över grytan eller kastrullen med vitlök och mosar den hela skalade tomaten. Och det behöver inte vara liksom supermosat, men lite mosat.
Säg att lyssnaren nu sitter där hemma och bara har två burkar krossade tomater och inga såna här hela, orkar verkligen inte gå till affären. Hur gör man då?
Jag tycker inte ens att man ska gå till affären då, utan då ska man använda sina krossade tomater. Mm.
Men blir receptet på något sätt annorlunda för det?
Man kan tillsätta lite strösocker för att göra så att såsen inte blir så bitter.
Jag förstår. Du ser det.
Nu sköljer jag av min hand här.
Ja, det ska du få göra. Men när du har gjort det så undrar jag, det blev ju lite tomatsås kvar efter våra hela tomater. Ska den ner i grytan?
Den ska absolut ner. Ja. Nu rör jag runt med olivoljan, tomaterna och vitlöken. Nu ska vi höja värmen. För nu vill vi ju att såsen ska koka ihop. Den ska liksom få upp smaken. Det man ska tänka på här är att inte koka såsen allt för hårt, för vi vill fortfarande ha lite liksom såsighet kvar som pastan sen kan suga upp i ugnen och bli klar. För är den tomatsåsen för fast så kommer pastan inte bli klar. Och vi vill ju att pastan ska suga åt sig all den här goda tomatsmaken och bli liksom kokt i tomatsås. Men du, medans den här tomatsåsen kokar så tycker jag att vi ska förbereda ugnsformen som vi ska baka rigatonin i.
Ja.
Gnid in formen med olivolja upp på kanten. Och sen är den redo för pastan sen när vi ska stoppa in den i ugnen.
Varför lagar du mat? Alltså hur började det?
Nej, men det kom ju från att lagade mat hemma. Alltså mina föräldrar är väldigt, väldigt matintresserade. Enormt, eller... Gud, det känns som jag säger det varje gång. Men de tyckte aldrig det var jobbigt att laga mat.
Mm.
Det var alltid så här, men gud, nu ska vi laga mat, vad trevligt. Alltså, men inte att de gjorde de mest så här konstiga grejerna. Alltså, men det är klart så här, pappa lagade sushi när jag så här, han var på turné med Dramaten och så var de i Japan. Och då blev han intresserad av japansk mat. Och då fanns det en asiatisk butik, typ, jag vet inte om det var Stockholms enda, men det var en av få som låg på Kungsgatan, korsningen Sveaväg, Vasagatan. Vet du var den, alltså gamla Scandic, nej, nya Scandic menar jag.
Ja, okej.
Där låg det en helt otrolig asiatisk matbutik och där dit tog pappa mig.
Inte Olof Palmes gata?
Nej, inte på Olof Palmes gata. Där var det ju, den fanns ju också. Mm. Men det här, den, vi gick till den som, den, alltså den försvann ju för 20 år sedan säkert. Ja. Men pappa tog alltid med mig dit och så liksom fick jag vara med från början och laga och han visade mig och mamma också alltid så här, hon har alltid odlat mycket mat, hon är, och dekorerat mycket, alltid så här blommor i salladen och
hon, du vet, jobbar alltså här, med det, va?
Ja, men hon är ju kostymör och scenograf och liksom, jag skulle säga att hon är så här, hon är konstnär i sin
superestet.
Ja, hon är, hon har handlaget, vad man säger. Men så det kom ju därifrån, från mamma och pappa.
Men för det är, annars är det ju, känns det som att hela din familj jobbar med kultur. Nu är ju kanske mat också kultur, men är du svarta fåret?
Nej, gud nej, absolut inte. Alltså min pappa var ju teaterregissör i hela sitt liv fram till 2004 när han uppfann en grilltändare och bytte bransch. Mm. Så han var ju liksom, han regisserade ju, ja men han jobbade med teater, han har vunnit en Grammis. 94. Fråga stjärnorna om när. Jaha. Kajsa Stina Åkerström.
Vadå, hade han skrivit den?
Nej, han gjorde videon. Regisserade videon. Mm. Så bästa video. Fråga stjärnorna om när. Vet du vad jag tänker?
Berätta.
Att jag ska hacka upp basilikan snart. Fråga stjärnorna om när. Då tar jag en kniv, skär av vid, alltså långt ner vid skälkarna, inte så att jag får jord med självklart. Och sen så lägger jag liksom skälkarna så att det är de jag hackar först. Mm. För de vill jag finhacka. Och ju längre upp på plantan jag kommer, desto grövre kommer jag hacka. Förstår du hur jag tänker?
Jag förstår precis hur du tänker. Ja. Och nu när jag tittar på den här stackaren, det ser ut som ett kalhygge nu.
Det är lite deppigt. Kristoffer,
ja. Yes.
Medans jag hackar basilikan, kan inte du salta och peppra i såsen?
Jo, det kan jag göra. Eftersom du varnade mig om att pastan nu kan vara lite salt, så tar jag det väldigt försiktigt med saltet i såsen.
Ja, tack.
Det är ju lättare att addera salt än att ta bort salt från någonting, tänker jag.
Precis. Men Kristoffer, hur är ditt förhållande till mat förutom farbror Roland? Liksom? Var det matfokuserat hemma hos dig?
Ja, jag tror att jag har lite svårt att komma ihåg min barndom, men jag vet ju att mamma var väldigt duktig på att laga mat. Jag hade någon kompis, David, som liksom, han försökte alltid få äta hemma hos oss för att morsan var så grym på att laga mat.
Men gud, vad underbart.
Ja.
Vad var din favoriträtt som hon lagade, om du ska försöka tänka efter?
Du vet vad, det kan jag ju svara på liksom utan att blinka, och det är ju för att jag hade en restaurangupplevelse när jag var 12. Mm. Min mamma råkade ta med oss på en fin fransk krog på Östermalm när vi var 12. Hon fattade inte vad det kostade. Och så var det en trappa upp i hallen. Liksom,
vilken var det?
I Östermalmshallen, den hette Les Hall.
Ah.
Och då tror jag att eftersom det var en trappa upp, så tror jag inte hon, liksom, du vet, att man kände så här, okej, nu får vi äta här.
Ja, för att hon kände att hon inte kunde gå ner igen.
Nej, precis. Mm. Mm. Och där fick vi oxfilé provençal. Ja, men du fattar. Så att efter det så var det liksom, för man fick bestämma maten på sin födelsedag i mitt hem. Och då var det ju alltid liksom, ja men, vad är oxfilé provençal?
Oxfilé provençal är ju faktiskt, namnet trots, en helt svensk rätt.
Är det så?
Ja, den uppfanns av Julius Karlsson på Cecil, som är en gammal krog i Stockholm. Och han var en jättestor köksmästare. Och det här är ju vad de säger, men då var det en, alltså efter service, kockarna skulle laga mat till sig själva. Och så bara svängde de ihop den här rätten.
Okay.
Och så var det så gott, och så sätter de upp det på menyn. Du får ju berätta vad det är.
Nej, men jag minns ju inte riktigt.
Ja, men det är tunt skivad potatis som man antingen råsteker, eller man råsteker och sen lägger man upp det på en plåt, och sen så har man en hel oxfilé som man steker runt om så att den fortfarande är röd i mitten. Sen skivar man upp den i tjocka skivor, lägger upp på den här stekta potatisbädden, och sen liksom hivar man över massor med vitlöks- och persiljesmör.
Mm.
Och sen så gratinerar man det i ugnen.
Alltså, nu blev jag jättehungrig igen. Jag hade glömt bort exakt vad det var. Men så här, köttbit, råstekt potatis och vitlökssmör. Det är liksom, det var det bästa jag visste när jag var liten.
Det är roligt att du säger, för det var min farfars favoriträtt.
Ah.
Och de lagade den väldigt mycket när jag växte upp.
Ja, men det är ju så fruktansvärt gott.
Ja, men det är det.
Men man äter ju inte lika mycket kött längre.
Nej, jag vet. Ah. Men jag har faktiskt kommit runt det. Jag gör ju svamp provençal.
Ah, vad spännande. Det får vi göra ett avsnitt
av. Det kan vi göra. Det är minst lika gott. Nu har såsen kokat i ungefär 10 minuter. Och jag tycker att den puttrar på bra. Den ser fin ut. Man ser här att den har kokat ihop nu. För att oljan har liksom... Den ligger ute i kanterna och har liksom delat upp sig. Förut låg de i liksom mer större pölar. Nu ligger de i små bubblor nästan. Mm. Och det vill man ju åt, för då betyder det att allting liksom har kokat ihop.
Och sen så ser det inte längre ut som att det kokar i vatten, utan nu ser det mer ut som en vulkanisk historia längst ner i vår gryta här.
Mm.
Du, ska jag dra av värmen nu?
Hemskt gärna.
Då gör jag det.
Perfekt.
Och om jag då får vara lite köksass, så tar jag fram skärbrädan med basilikan. Mm. Och sen bara skiffra ner alltihopa, ja, i grytan.
Mm.
Och vad händer nu?
Nu ska vi tillsätta pastan till såsen. Vi ska alltså ner med pastan i såskastrullen, röra runt och sen tillsätta lite pastavatten så att allting blandas.
Då rör jag runt.
Rör runt, blanda för glatta livet.
Ja.
Nu jävlar.
Hur vet jag att den har tillräckligt mycket vätska, säger du?
Men man får kika lite. Ja, om rent spontant, vad tycker du när du tittar ner här i pastakastrullen som med såsen blandat och basilikan och allting?
Jag skulle säga att det ser lite för torrt ut, ja, för att den ska gå in i ugnen. Det är bara min spontana gissning.
Ja, men jag håller med dig, och det är där pastavattnet kommer in. Mm. Så nu kör vi på lite pastavatten.
Mm.
Ta lite till. Nu tycker jag att det ser bra ut. Den ska ju inte bada i vattningssås. Det ska ju också bli knaprigt och härligt, och osten ska i också. Så det, ja, jag tycker det ser toppen ut. Vet du vad? Nu skälper vi upp den i ugnsformen.
Men hur gott luktar det här? Skjut mig i...
Det ligger liksom... Vitlöken ligger alltid och fastnar lite i... kastrullen. Skrapa ner allting. Använd en slickepott. Få med all vitlök, all basilika. Allt ska ner.
Mm. Du, nu har vi en nerskälpt pastaröra i en gratängform. Vad händer nu?
Nu ska vi bryta mozzarellan. Ganska stora bitar. Den här biten är väl, vad ska man säga, 3x3 centimeter.
Mm.
Jag vill att det ska finnas liksom små... ska man säga, överraskningar, små öar av mozzarella i hela gratängen.
Och där hade du en tanke. Man behöver inte köpa någon fin mozzarella till det här. Snarare tvärtom, eller vad var det?
Ja, faktiskt. Jag skulle nästan säga det. Alltså, typ att använda burrata, som är en liksom väldigt, väldigt krämig mozzarella med grädde och sånt inuti. Det skulle jag nästan säga är onödigt att ha här, för att den blir inte bra i ugnen, tycker jag personligen. Den ska man ju äta som den är.
Det är för mycket fukt i den.
Ja, men det är precis, för det jag vill är att jag vill inte att osten ska innehålla för mycket vätska så att den vätskar ut sig, utan jag vill ju att den ska liksom, vätskan ska bort snabbt så att osten blir gyllene.
Mm. Härligt.
Så jag bryter mozzarellan i bitar, goda bitar, rör ner lite grann och sen så kommer jag toppa med resten. Och det är ju som du ser, det är mycket ost, men ja, det är det som är gott.
Mm, det är klart. Och nu är vi inne på, nu ska den här rackan in i ugnen.
Mm, det ska den.
200 grader.
200 grader i ungefär 10 minuter, en kvart. Jag vill att det ska få ordentligt med färg, men jag vill ju samtidigt att pastan ska koka klart, men heller inte bli för mjuk. Mm. Man får hålla lite koll, skulle jag faktiskt säga. Kika in i ugnen då och då, för vi kommer ju inte lägga på någon folie. Och mozzarella kan ha en tendens att bränna, så man får hålla lite koll.
Ja, så man ska inte gå upp på 225 eller så?
Nej, det ska man inte göra. Snarare om man känner att det börjar bli lite, liksom, lite för mycket färg, sänk värmen lite, skulle jag säga.
Mm. Mm.
Då kör vi in den här i ugnen.
Härligt. Och vad gör vi nu då när vi väntar på den här gratängen?
Ja, you tell me.
Ska vi plocka undan lite köket? Det älskar jag.
Ja.
Det tycker jag skiljer en riktigt bra hemmakock från en lite sämre. Det är att man håller rent omkring sig.
Mm, jag håller med. Jag är så dålig på det.
Är du det? Jag har ett annat trick som jag... när jag lagar mat med någon. Jag har gjort det ganska mycket i Frankrike med min svärmor.
Mm.
Hon tänker aldrig på att diskmaskinen ska vara tom när man börjar laga mat.
Mm.
För är den tom när man börjar laga mat, då kan du bara skjutsa in allting.
Mm.
Annars så blir det ju stående på diskbänken eller i diskhon eller sådär.
Nej, men du har helt rätt. Alltså, Det är ju störigt när det blir stökigt, men jag, alltså, det är någonting med mig. Alltså, när jag jobbar så är det en annan grej. Då håller jag men när jag är hemma, alltså, jag bara kör. Man bara, ja, jag ställer den där, för jag vet att någon annan får ta hand om det.
Ja, det är så.
Nej, för det är ju inte ens så, för jag får ju typ diska också. Så ja. Det...
Nej, men hos mig så är det så att den som lagar mat, den slipper ta hand om köket efteråt. Men det är ju inget jobb för Cecilia.
Jävla bra regel.
Ja, eller hur? Det är bara att ta. Här är ett annat husmorstips som jag har kommit på alldeles själv. Ett durkslag, det kan man lägga ovanpå något annat i diskmaskinen. Mm. För det har hål.
Mm.
Ja.
Det är sant.
Tips. Så till exempel den här gamla pastakastrullen. Ja, då stoppar jag in den i diskmaskinen här. Så lägger jag durkslaget ovanpå, så tar det mycket mindre plats.
Mm.
Sånt tänker jag på som gammal KTH-student.
Har du pluggat på KTH?
Nej, jag skojar bara. Jag har inte gått skolan.
Du körde den där... Du stod och sålde den där...
Blandaren! Här var det blandaren!
I en tokig overall.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja. Då, mina vänner, så har gratängen gått klart i ugnen. Den ser ju underbar ut. Det doftar ju otroligt här hemma i mitt kök.
Mm.
Ska den ut nu bara?
Jag tycker det. Jag tycker den har fin färg och den har gått i ungefär 10 minuter, en kvart. Och då skulle jag säga att pastan också är klar.
Hur vet man att den är, alltså på något sätt, kan jag köra någon så här potatissticka?
Man
eller?
Kan ju göra det. Men jag tänker också att så här, pasta, man bara, hur långt det tar att koka pasta? Och vi hade ju också förkokt pastan. Så... Det tar ju alltid längre tid när det är i ugnen för att det är liksom inte samma typ av värme. Men jag skulle säga liksom att 10 minuter, en kvart är väldigt bra. Då lyfter vi upp den och ställer upp den.
Yes.
Alltså kolla här. Nu vill jag faktiskt berätta vad som sker här. Ni hör hur den zizzle. Mm. Det är av mozzarella bitarna som är liksom gratinerade, som har fått lite gyllenbrun färg, som är liksom smält ut över pastan. Men sen så tittar man ner lite under pastan och där är det små
sjöar
av mozzarella som kommer tråda sig när vi lyfter upp dem.
För att påminna lyssnaren då, vi har en ingrediens kvar och det är ju en kruka basilika till.
Ja.
Men du låter gratängen svalna lite innan du går på med den, eller?
Ja, för skulle jag liksom rivit över basilikan nu, då skulle den blivit jättetråkig väldigt snabbt.
Mm.
För nu är den här gratängen så enormt varm. Så nu låter jag den vila ett tag och sen det sista vi gör innan vi ställer fram den på bordet är att riva över basilikan.
Jag vill ta en bild av den redan innan den är klar, för den är liksom, det är som poesi tycker jag.
Mm. Ska vi inte ställa den i dagsljuset?
Jo, det skulle vi kunna göra, för det blir väldigt gult.
Ja, den funkar också.
Alltså, varför plåtar man all sin mat?
Ja, vad fan gör man det för? För att minnas.
Ja.
Men samtidigt, jag läste Dave Chang, min husgud. Han har Momofuku och massor med andra restauranger. Han är ju, och Mind Over Chef, en tv-program. En fantastisk kock från USA. Han pratar mycket om det här. Att liksom, vad betyder egentligen att liksom spara, att fota maten? Och egentligen, det är ju så flyktigt. För det är, man kan hålla på och laga, alltså han har ju en restaurang, fin restaurang, och då är det, de lagar maten i 10 timmar. till någon som kommer äta upp det på 30 sekunder.
Mm.
Det är ju ändå någonting väldigt vackert i det.
Ja, det är det. Och det kanske är därför jag, för mat är flyktigt och det här är det inte. Alltså ja. Foto består för
ja, men,
evigt.
Ja, men exakt. Mm. Det är ju det att man vill kombinera de två ytterligheterna. Kan man säga så? Att
ja.
Någonting, ja, gud vad opoetisk
jag
är egentligen.
Jag tycker
det
var ganska poetiskt ändå. Hörru, ska vi riva över
nu
den
vi
sista
över.
Basilikan?
Nu håller jag käften och så river vi över basilikan. Ska vi äta sen?
Den historiska första rätten är här.
Ja.
Siri Barje, stort tack för idag. Det här var ju underbart. Det gör vi om, va?
Ja, men gud, det är klart.
Ja,
varje vecka.
Ja, minst. Alltså, jag tror att vi kanske till och med släpper ett par, tre avsnitt nu på en gång. Mm. Så att folk får bara gott få i sig av det vi håller på med. Men sen kommer vi varje vecka, så håll utkik och se till att prenumerera i din poddapp. Vi heter tack.fm på sociala medier. Eller sociala medier på Instagram.
Ja, men sociala medier, det är ja. Väl det.
Vi finns ingen annanstans,
nej.
Tror jag.
Nej, jag
men
tror
det går,
inte heller.
Jag tror att det går att mejla oss på tackfm@triumf.se. Eller vad är det jag hittar på?
Jag kan bara säga, alla fellow kids där ute, skicka DM på Instagram.
Ja, det blir perfekt. Vi ses på internet och hörs om en vecka. Tack för idag, tack för maten. Hej då!
Tack för maten, hej då!
Tjo!
En podd från Aller Media.